Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag tagit mig till Slottevägen i Fårdala. Hem till en person som heter Lars Tärnblad. Tack för att jag fick komma hit.
Varsågod.
Mm. Jag har sett ditt namn i stort sett var och varannan dag. Därför att jag har Facebook.
Ja.
Och du är väldigt aktiv.
Ja, det är jag. För min del var det så att jag började med Facebook bara i vintras.
Ja.
Jag hade ett långt och hårt motstånd mot detta i många år. Och jag tyckte, jag var inte säker på hur det skulle fungera med bilder, därför att det gick ett rykte, men det kanske är sant också, att man skulle vara försiktig med längre bilder, för de snodde så mycket bilder. Mm. Och så att, men sen var det så här egentligen att när man, om man har en stor bekantskapskrets, så kom jag på att det med mejl som vi hade förut, det funkar inte längre. Det är ingen som läser mejl.
Inte på samma sätt kanske.
Nej,
som förut?
Nej, det är nästan, det är hopplöst nästan. Så att, tänkte jag, och då på en gång så öppnas dörrarna,
ja,
till allt detta.
För du har nämligen gått med i en grupp,
ja,
som väldigt många Tyresö bor i med. Vad heter gruppen?
Alla vi som är uppväxta i Tyresö.
Ja.
Och sen finns det också Tyresö nostalgi, men den är något mindre. Men det finns ju med i alla fall, det är de två.
Och du lägger ut fantastiskt fina bilder.
Tack för det.
Ja. Ja. Och bilder från förr.
Mm. Det börjar med att när vi flyttade hit 1961 så tog jag då bilder på dåvarande Tyresö centrum, det heter Bollmora centrum då i början.
Och 1961 när ni flyttade hit,
ja, just det.
Vad fanns det då i Tyresö?
Det fanns tre vita hus, det var Bollmoravägen 2-12, de tre vita husen som är början på Bollmoravägen.
Det är de som är närmast simhallen?
Alltså
de som ligger, om man åker...
Ja.
Från OK upp så ligger de på höger sida.
Ja, ja, exakt. Mm. Ja. Mm. Det stämmer, ja. Och sen så... då fanns ingenting i centrum. Det var bara en lada när vi kom hit. Och jag tog lite bilder på den. Och sen växte lite grann under åren, så jag tog då bilder. Sen 65 så byggdes centrum och sen har jag följt med hela tiden.
Ja, för du har fotograferat hela ditt liv, eller?
Så ja, det har jag gjort, ja. 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 Jag började ju som hobbyfotograf. Ja, tidigt 60-tal någon gång.
Mm.
Och sen övergick jag egen verksamhet 69 och jag har hållit på sedan dess. Nu är jag ju pensionerad sedan flera år, men sedan dess har jag jobbat med detta. Och det har, för en början var det yrke, alltså rent yrkesverksamhet, tog lite bilder på sidan om. Men det är också en hobby.
Aha.
Som man delar med många människor. Det är väldigt...
och de här bilderna, för att du har gjort väldigt bra bilder tycker jag. Så här såg det ut då, på 60-talet,
ja,
och så här ser det nu.
Ja.
Och det är väldigt kul att se de här förändringsbilderna.
Ja, jag tror att det är... Jag brukar titta på ungefär hur många svar man får. Det är många som har tittat på bilderna. Och det finns... Jag är med i Stockholmsgrupper också. Och där kanske är ännu större respons, för det är så många som är med i de grupperna.
Vad heter de grupperna om man är...
Och, ja, det finns Stockholms nostalgi, Stockholm förr och nu. Och... gamla Stockholm finns det, och så finns det några till också. Men där kan man få kanske 400-500 stycken på ett par dygn bara som, ja, tittar. Så enormt gensvar.
Ja.
Och det är kul.
Får du många kommentarer då från folk?
Ja, oh ja, det är långa, ja, rader. Och kommentarerna är lite roliga, för att det kan jag säga, där bodde jag också. Eller där hade jag en faster som bodde och hon är borta idag. Va? Man berättar om sitt liv nästan genom de här kommentarerna. Så det är rätt kul, man får ju veta ganska mycket om folk, vad de tänker.
Ja, hur många är de här Tyresöbilderna, hur mycket kommentarer får du här då?
Ja, det brukar vara, jag beror på lite olika, men runt 50-60 är det i alla fall och, i de här grupperna. Så det kan ju, jag är upp till 100 ibland också, så att det är lite olika. Men tanken var ju med här, för att jag retar mig själv lite grann på när man ser gamla bilder. Och det finns i de här grupperna. Några människor som lägger ut, de lånar bilder ifrån Stockholms stadsmuseum, gamla bilder, så bara lägger ut den. Och det står det kanske att det var Hornsgatan eller någonting, men man förstår inte vad det var.
Nej, man har ingen historia till bilden.
Nej, och sen har man inte gjort någonting, tycker jag då själv, utan man bara plockat en bild och lagt in den på Facebook. Och det där retade mig lite grann förut, så att jag tänkte jag skulle kunna se hur det ser ut idag, det var så jag började. Och det började ju, vart ju riktigt vecka jobba, för att först måste man ju då hitta gamla bilder, och det var inte så svårt, för vi var i Stockholms stadsmuseum och har ju en otrolig bildbas.
Jaha, så du har forskat själv liksom? Ja, ja. Inte dina bilder alla gånger,
utan
du
också? Nej.
Har också gjort så.
Tysebilderna är mina.
Ja, men, det, för det har jag förstått.
Ja, men inte Stockholm, för där finns ju bilder från 1900-talets början och framåt då som, och då tänkte jag, hur ser det ut där idag? Och då visade sig det att på en del ställen finns gatan kvar, ser ganska likt ut. I andra fall så är det kanske motorled istället. Och huset är borta och det, är helt, och det går inte att komma fram, och det kanske överväxt med grönska under de här 100 åren naturligtvis.
För det är samma sak där, du tar bilden och så försöker du kolla hur det ser ut idag.
Ja, just det.
Ja, ja.
Och alltså det roliga är ju att det är ju inte bara att ta en bild, för bilden tar man på en 125 sekund kanske, men det är alltid jobb man gör innan. Mm. Och sen, och då för början tänkte jag, eller Stockholm till exempel, så tänkte jag ska försöka ta hela Stockholm, men det var ju ogripbart.
Ja.
Så jag tänkte jag begränsa mig till Södermalm. Och bara det är ju enormt.
Vilket projekt.
Ja, ja. Så det, men jag har kanske tagit en 300-400 bilder, alltså ja, för olika. Jag
tänkte bara tala om för lyssnarna, de som hör, att ni som inte är med i Facebook, för att folk är ibland inte rädda för att gå med i Facebook.
Mm.
Man måste ju egentligen inte gå med och skriva någonting om sig själv. Man kan ju bara gå med och titta.
Mm.
Och sen kan man då anmäla sig till den här gruppen. Mm. Och då får man ju se. Så att när man är med i en grupp, till exempel en alla vi som växte upp i Tyresö, så är det människor som lägger ut bilder. Mm. Så varje dag så kommer det upp nya bilder, vilket är, om man nu är intresserad av Tyresös historia, jätteintressant. Du är inte bara med i den här, du är också aktiv i
Tyresö fotoklubb också.
Fotoklubb. Ja. Vad är Tyresö fotoklubb?
För närvarande är det ungefär 35 medlemmar som är, och då är alla, man måste bo i Tyresö då.
Mm.
Nej, man måste inte, men för en del har flyttat ut så att säga. Okay. Men man har rötterna i Tyresö någonstans i alla fall. Och det roliga är ju då att det är nästan hälften tjejer, och så är det väldigt blandning.
Mm.
Och därför är foto ju gjort så, tycker jag, väldigt bra, att det är ingen skillnad mellan killar och tjejer när man fotograferar.
Nej.
Alla har ju sina, det är svårt att se att det är han som har gjort det där. Man kan känna igen kanske, men själva genren är gjort så att det är väldigt uppdelat. Det roliga tycker jag att många tjejer är väldigt aktiva. Mm. Kanske mer aktiva än killar många gånger.
Men vad gör ni då? Har ni liksom, åker ni på utflykter och fotograferar? Lär ni varandra då? Vad gör man i fotoklubben?
Jo, det går till så här att vi har då möten var tredje vecka. Och det är borta vid Kvarnhjulet. Vi har kaféet heter det.
Just det,
ja.
Kulturkaféet.
Och dels är det information. Vi håller själva interna föredrag. Jag har hållit kurser i Photoshop till exempel, och lite annat så, om film och sånt där också. Sen gör vi utfärder, och sen finns det också då tävlingar. Alltså de har ju månads tävling, något tema. Det kan vara till exempel då mörkt eller ljust eller ja, vad som helst. Och så kan man då tävla i de här bilderna internt, vill säga. Sen har också fotoklubben varit med som domare för andra fotoklubbar ute i landet. Så de skickar till bilder till oss och vi får bedöma dem.
Aha.
Och det roliga är ju då att vi har ingen aning om vem som har tagit bilden.
Nej.
Man ser bara en bild. Det spelar ingen roll om det är A eller B eller C. Eller någon som, man får bara se på bilden. Den är bra, den är mindre bra och så vidare. Mm. Och det här har gjort att Tyresö fotklubb har ju då för 3 år sedan fyllde den 50 år.
Jaha.
Så gammal det. Och det börjar med, det är ganska rolig historia, för att det börjar med att det var ju alltså en filmklubb som heter Duvan.
Mm.
Och en av de första som var med var Bosse Parnevik.
Jaha.
Ja. Och för tre år sedan, tror jag, om jag minns rätt, så hade vi en fest i Alby friluftsgård. I kaféet där. Och då var Bosse Parnevik med sin fru också. Och vi firade då hela, och det var himla kul faktiskt. Mm. Och så att det har många gamla anor, och jag visste inte själv om att det var så gammalt, men det finns ju bilder kvar från den tiden också.
Jaha, kul.
Och så att det var
kan vem som helst gå med i fotoklubben?
Ja,
det finns ingen sån här att du måste undra något speciellt.
Nej. Därför att det är så här också att många som är med, de flesta som är med, de har ju då, är duktiga att fotografera. Men det kommer en och annan som kanske inte har gjort så mycket och vill lära sig mer. Och då har man gjort så att varje som kommer har fått vara med 3 månader utan att betala medlemsavgiften.
Aha, okay.
För att då kan man tänka, ja, antingen är det kul, då kan fortsätta eller också, nej, det var ingenting, då lägger jag av. Och då brukar man göra så att när vi har kurser internt, då kan man ha kurser till exempel om komposition, olika sätt, olika tekniker och vad som helst. Så att var och en får då lära sig lite mer om det. Och det tror jag är väldigt uppskattat.
Men för det skulle jag gärna vilja veta. Du som är professionell fotograf från början och varit analog fotograf och hängt med hela utvecklingen. Mm. Har du väldigt mycket lättare idag att ta till dig all den här digitala tekniken som finns? Nu kan ju vem som helst, alltså man kan ju ta, bara hålla ner ett finger så får man ju flera hundra bilder på en gång och en blir bra.
Mm.
Alltså man, om man nu liksom vill hitta ett djur så är det bara fota på. Så till slut så har man ju en bild på det djuret man vill ha i den pås man vill ha. Ni som en gång i tiden laddade en filmrulle liksom... Har du bättre blick för bilder där, i och med att du en gång inte kunde slösa på filmen?
Ja, så här är det. Alltså, när man jobbade analogt med vanlig film så hade man ju begränsad... Det var 36 rutor i en rulle då. Och
det
man,
kostade pengar?
Ja, det gjorde det. Man var mer aktsam, absolut. För att vi har massa filmer i fickan, speciellt om man jobbar utomlands så hade man med sig kanske 100 rullar och sånt där bara för att det skulle räcka, så att det var ju väldigt kämpigt egentligen. Och sen skulle det framkallas och sen då var man mycket mer noggrann med exponering och sån sak, för det gick inte att rätta till så lätt efterhand som det är idag.
Mm.
Idag kan man göra vad som helst egentligen. Men sen så var det så att runt 90 då, så tänkte jag så här, eftersom det var en dipp i svenska ekonomin.
För du kunde försörja dig som vanlig fotograf. Mm. När började du med det? När du...
Jag jobbade på ett bilföretag tidigare och sen började 1969 som egen företagare.
Vad gjorde man för jobb då?
Vi fick jobb ganska mycket med reklambyråer, större företag... Och produktfotograferingar, mycket sånt. Lite resgrejer också. Bland de allra första kunderna vi hade var NK i Farsta. Och så att det började rätt kul. Då hade vi bara ett litet labb, en kille till och jag. Vi började ganska liten skala. Men sen växte det, sen flyttade vi sen till en större lokal på Kungsgatan 5.
Och där hade man dyra kameror också, va?
Ja, alltså... Idag kan man säga så, man kan köpa en kamera för kanske 1000 kronor och få väldigt bra bilder.
Ja.
På den tiden så kostade kameran betydligt mycket mer. I dagens värde kanske man kostar 40-50 tusen. Men då hade man dessutom vad vi kallar då för småbildskameror, det vill säga idag vanliga systemkameror med utbytbar optik. Men framförallt så hade man större kameror som Hasselblad med lite större format. Men även någonting som heter storformatskameror, alltså en typ av Bell-kameror som finns tillgängliga. Och fördel med dem är att man använder bara ett blad i taget.
Mm.
Och fördelen då var för tryckeriet, de fick alltså ett dia som var ungefär som ett A4 nästan.
Mm.
Så det var ju enorma... Alltså,
det var ett hantverk?
Ja, ja.
Mm.
Så, att, men, så det var det på det sättet.
Men då, du hängde med hela tiden, du hade hela tiden jobb, det var inget svårt att ha jobb som fotograf.
Nej, alltså återigen, runt 90 då var det väldigt tufft ett tag, därför att då gick ju ner hela verksamheten, försvann nästan, det fanns inga kunder, ingenting. Alla fotografer hade likadant egentligen.
Varför då? Varför försvann?
Ja, det var ju den ekonomiska krisen som gjorde då att företagen... hade inte pengar till det.
All reklam?
Nej, reklam låg nere ganska, kanske ett halvår, ett år. Sen kom det igång igen sen.
Men det var innan de digitala kamerorna kom?
Ja, de kom nog... Ja, det fanns... Nej, ja, de kom väl i början på 90 någon gång.
Men inga bra kameror, va? Det var nej, ganska dåliga bilder på de här första bilderna som kom.
Ja, fråga mig. Ja. Jag köpte en sån där... Och den var usel, men jag var ganska först med. Så man fick jobb ändå.
Mm.
Och folk tyckte det var ju fantastiskt att de fick bilden på en gång.
Ja.
Och då gick det till så att man skulle leverera de här digitala bilderna. Och det var ju lite märkligt att säga också, för att hur ska man då göra det? Det fanns disketter då.
Precis.
Som rymde 1,4 megabyte.
Exakt.
Ja, det var ju fantastiskt.
Men bilderna var inte så stora då på den
Nej,
tiden?
Nej, det var inte det.
Mm.
Men så tänkte jag att Salman Karlsson fanns en CD-skivor också. Jag visste inte riktigt vad det var. Så jag kontaktade Kodak och fick man köpa en sån där CD-brännare.
Just det.
Till facila priset av 39 000 kronor. Mm.
Allting kostade.
Och, ja, och dessutom då så tog det ungefär en timme att bränna en CD-skiva. Mm. Och stolt och glad gick man upp till reklambyrån och visade, tog med CD-skivan. Varsågod, har ni bilderna som jag tagit? De tittade på mig och sa, vad är det för någonting? Så, vad ska man det till?
De hade ingen CD-läsare?
Nej, så du får komma tillbaka med disketter istället, för det går inte.
Mm.
Och då tänkte man var 17. Så att det var lite så där i början.
Men du hängde med. Hur gammal var du liksom där 90?
Jag var väl då lite över 50 var jag då.
Mm. Så du hängde med på hela den här digitala utvecklingen?
Ja, det var ju vinna eller försvinna.
Ja, det var vinna eller försvinna.
Ja, alltså.
Vad hände då liksom när Photoshop kom? För när kom Photoshop? Det kom också där i 90-talet va?
Ja, det kom redan kanske i slutet på 80-talet. Men den första versionen jag hade hette 2.5.
Mm.
Och det var en... fick man slita. Det var inte alls samma som idag. Inte, utan väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Men jag lärde mig det själv mer eller mindre. Det fanns ju ingen att fråga. Utan folk kom hit och jag fick hjälpa dem istället.
Ja,
fotografkollegor som också ville hålla på.
För det här var ju liksom ett fotoredigeringsprogram egentligen för fotografer.
Ja, det kan man säga. Att
för att det slås jag av, jag håller lite kurs i själv ibland.
Mm.
Jag slås ju av terminologin.
Mm.
Är ju egentligen samma terminologi som är i kameror.
Mm.
Så vet man inte vad de här olika orden betyder, så vet man ju inte vilket verktyg man ska använda.
Nej.
Men du kan, alltså är det en fördel tycker du att man kan foto när man är i Photoshop? Kan du se på en bild att den här bilden saknar grönt eller den här bilden behövs det mer kontrast? Eller?
Mm. Men det tror jag, där har man en fördel att man jobbar som fotograf längre. Kan man bedöma bilden kanske på ett annat sätt? För att det är på gott och ont därför att man nästan kräver för mycket till exempel. Man vill ju att kompositionen ska vara bra.
Mm.
Placering av produkter, människorna i bilden ska vara på ett visst sätt. Färgerna ska stämma, skärpdjup och annat. Och det är nästan till förfång ibland. Alltså man tittar för mycket på detaljerna kanske istället för bara se bilden.
För unga människor idag,
ja.
De kan vara i 20-årsåldern.
Mm.
Och så kan de, oj jag har kul med Photoshop. Sitter de bara och testar och provar och så här.
Ja, ja.
Och så kan de ta en ganska halvusel bild som blir jätterolig och häftig.
Mm. Jo, absolut. Och det har ju blivit mycket lättare då också. Men jag tror också att Photoshop är ett verktyg som ett musikinstrument. Man måste nog lära sig det för att man ska kunna göra om samma sak igen och veta vad man har gjort.
Exakt.
Man kan kunna upprepa hela tiden.
Man måste ha en känsla.
Ja, oh, ja. Och dessutom ska man då ha en hyfsat bra dator med bra skärm också så att man ser färgerna. Och sådär. Mm.
Om du är fotograf och liksom ska hålla en sån här grundkurs för människor som knappt kan fotografera, vad skulle du säga är viktigast när man ska ta en bra bild?
Jag ska backa lite grann säga för att jag har ju haft förmånen att jobba med seniornät i Tyresö.
Just det,
Du
har hållit fotokurser där.
Ja, och då var det så att då bjöd vi in ett stort antal människor, då var vi kanske 10-15 stycken. Och medelåldern var väl cirka då 70 plus någonting. Och jag tänkte bara, hur ska detta fungera? Men det var ju hur bra som helst. Och då gjorde det så att de hade alltså digital kamera och de kunde fotografera och de ville läsa lite mer. Då tänkte jag att vi sätter ribban ganska lågt. De ska kanske göra ett presentkort eller göra ett födelsedagskort till någon som fyller år. Och lägga in kanske någon julkort och sånt där. Där ungefär låg ribban. Så att, men vi tog det väl lugnt i början så att jag gjorde så att jag sa till dem att jag kommer först att visa en gång. Ni får inte röra datorerna på något sätt. Lyssna bara hur jag gör en gång så ni får se. Sen efter det så gör vi om det tillsammans i lugn och ro. Sen när vi har gjort det så repeterar vi det en gång till. Repeterar vi då. Och sen om någon som inte förstod så tar vi en gång till. Mm. Eller också en gång till. Mm. Tills alla liksom förstod. Ja. Och det var väldigt enkelt. Det var kanske att man skulle göra markering med fyrkantig markering.
Men jag tänkte när man tar bilden också. Vad är det för råd till folk om att ta, alltså förutom Photoshop och alla de verktygen som finns och bildbehandla. Ja. Med vilka råd har du liksom man ska ta en bild?
Det gick hand i hand lite grann där. För att när man jobbar med Photoshop så bad jag ju dem att de skulle ta med egna bilder. Mm. Och det gjorde också en bedömning hur man kunde gjort den kanske lite bättre beskär och sådär. Men sen hade vi också vi hade ju också två gånger tror jag, om jag minns rätt, alltså riktiga fotokurser där vi fick gå med ut och fotografera. Och det var rätt kul för att då hade ju alla, de flesta hade ju vanliga automatkameror och det fungerade väldigt bra utom vissa fall då, så man fick ge tips hur man kunde justera när föremål är för vitt eller för svart till exempel. Men fotokurserna och Photoshop-kurserna då, det, jag tror det var väldigt uppskattat. Så att nu har jag
fått... Du har inga sådana här enkla tips liksom, så här, tänk på det här.
Ja, och det har jag gjort då till alla ett kompendium så att de fick med sig, skrev ut det. De fick en CD-skiva, övningsbilder, de hade programmet och sen fick de också kompendium. Och så skickade jag ut en kursens gång. Lite då, så här gjorde vi förra gången och tänk på det här och sen att man kunde stötta dem hela vägen också. Och sen fick de en mejla då och skicka med frågor om de ville också. Just så att det skulle kunna fungera.
Så om det är någon som lyssnar på det här nu tänker jag skulle vilja bli duktig på att fotografera, vad skulle du säga till dem? Att de ska gå med i fotoklubben eller gå på en fotokurs eller vad tycker du?
Ja, gärna både och.
Gärna både och.
Absolut. Och sen,
ordnar ni fotokurser även i fotoklubben hela tiden då?
Ja, det kan man säga att vi gör. Alltså det blir ju en form av utbildning i och med att man har interna kurser om komposition, om hur man ska, vilken kamera man ska välja och allt sånt där. Så att det finns alla tips. Men framförallt tycker jag att fotografera mycket.
Mm.
Det kostar ingenting. Att, har man väl köpt en kamera med minneskort idag så är det bara batteri som ska laddas. Det är bara ösa på tycker jag.
Hur är det för proffsfotografer idag när alla anser att de är fotografer?
Ja, alltså om man ska göra en jämförelse med att man tänker musiker som säger att nu plötsligt ett piano kostar då en bråkdel vad jag gjort tidigare. Men alla kan inte spela för det.
Nej.
Och de skiljer ut sig ändå tror jag. Nu blir bilden ofta väldigt bra ändå. Därför kameran är så pass bra. De blir skärpan blir bra. Och färg och alltihopa. Så det är inte det egentligen. Men att fotografera det är egentligen... Har man tur och går ut på stan kan man hitta världens bästa grejer. Sådär. Men fotografera är mycket mer. Man ska kunna bygga upp någonting. Alltså göra en komposition. Och alla svårt som finns, det är i de gamla målarna till exempel förr i världen, gjorde ju den här stilleben. Man lade upp frukter och ja, sådär, och byggde upp någonting. Och det är det svåraste man kan göra. För det finns inget rätt och inget fel egentligen.
Det är som en konstnär.
Ja.
Det är en konstnärs tänk.
Ja. Och sen, fotografi betyder ju att måla med ljus. Vilket innebär då att man måste kunna förstå vad ljuset kan göra för bilden. Man kan alltså skapa ett dramatiskt porträtt till exempel med rätt ljus. Man kan göra ett platt ljus och det finns alla möjliga saker. Men ljuset är absolut det viktigaste. Och det finns många tips där man kan tänka sig att göra. Alltså alla som vill fotografera har det stora möjlighet därför att det finns ju också då hela internet är fullt av kurser och jag brukar själv titta ibland på, jag håller på med en hel del videoredigering och då köpte jag ett nytt program för några år sedan som jag inte visste så mycket om egentligen. Och tittar man då på YouTube, där finns ju all information.
Och det är väldigt kul därför att det är unga människor som gör sig ett namn genom att lägga ut.
Ja.
Så att vill man lära sig något teknik så går ju det jättebra.
Ja, så att där finns ju, det är en oändlig källa. Alltså både inom stillbild och video och kanske också rörlig, alltså med motion effekter och sådana saker.
Har du några tips där på bra ställen man kan gå för att lära sig?
Alltså tänk på YouTube eller?
Ja, nej, jag tänkte taget, är det någon speciella som du vet? För jag vet några ställen i Sverige, alltså svenskar som lägger ut små utbildningsfilmer. Ja. Moderskeppet heter det.
Ja, oh ja, ja, ja.
De lägger ut jättemycket, ja. Både hur Photoshop och alla möjliga olika, hur man ska tänka.
Jag kom i kontakt med dem kanske för 10 år sedan och jag köpt ganska mycket material av dem i fotokurser. Och det var ju då, jag tycker det var ju rätt bra, de har till exempel då i montageteknik när det är Photoshop, landskap och mycket annat. Ja, så att jag rekommenderar varmt att man går i kontakt med moderskeppet.se.
Ja.
Där finns mycket, mycket, och de åker mycket gratis.
Exakt, inte bara, de har gratis.
Ja.
Så men, det, men när du är fotograf, har du alltid sådana stora kameror med och byter objektiv och har en stor kameraväska, eller kör du med sådana små kompakta lätta kameror som vi andra?
Ja, jag måste säga, jag gör både och.
För att,
idag till exempel in i stan och då tog jag då bilder för den här Stockholm i omvandling kan man kalla för. Och då har jag en stor systemkamera med annat objektiv och så vidare. Men i vanliga fall så, om man kanske har en på sidan i liten kamera med mig. För den bästa kameran man har, det är den man har med sig.
Den man alltid, det är därför folk fotar så mycket med sina telefoner. Ja, för de har alltid med sig telefonen.
Ja.
Hur tycker du att såna här smarta telefoner, som, hur de bilderna är?
Jag har varit mycket förvånad för att jag hade inga höga tankar. Men faktum är att jag kanske tar 80% av alla bilder med mobilen idag.
Det gör det, va?
Ja, och filmar framförallt också.
Ja.
Fantastiskt verktyg. Man blir...
Du har också lagt ut filmer på Tyresö, va?
Ja.
Var det du som har gjort den här filmen om centrum gamla?
Ja, just det. Ja.
Den var ju som du till och med pratade till.
Ja.
När du gick genom Tyresö centrum. När det var
nej, det var inte
det. Var inte det.
Nej, nej. Men det finns en annan som vi spelade in då, när de byggde om Tyresö centrum.
Jaha, var det den? Okej. Okay.
Ja, ja. Den är på en halvtimme då. Och, men den spelas in med gammal helig VHS-teknik. Det fanns inget annat då. VHS-tekniken var ju då underbar när den kom. För det var ju... Jag började ju med och fick lära mig att spela in film med 16 meters. Och det var ju då väldigt försiktigt när man skulle trycka på knappen. För det var dyrt med film. Det var dyrt med framkallning. Och det tar också lång tid att få tillbaka film och sådär. Alltså om man jämför med idag. Så att när videon kom, det var ju ett lyft. Men den första kameran var inget bra.
Nej, det var samma sak där.
Ja. Men det gick ju snabbt sen. Var mycket bättre.
Har du också använt tid på att konvertera gamla bilder till... Alltså suttit och tagit diabild, gjort om dem till digitala bilder och suttit och...
Ja.
För det kostar idag, va? Annars så kostar det inte speciellt mycket.
Nej, men man kan göra på olika sätt. Om man tittar till exempel på internet så finns det massor med tips. Att moderskeppet har också massa tips om det. Man kan göra på olika sätt. Till exempel då man kan fotografera av diabilder om man har det via en plastskärm. Och så finns det diaduplikat. Och det finns hur mycket som helst om man vill få ganska bra resultat på det. Mm. Så att svåra är då till exempel, jag hade ju då en stor mängd gamla Super 8-filmer.
Ja.
Som jag skulle vilja digitalisera. Och då fanns inte de här tjänsterna som det finns idag som man kan lämna in. Så jag satte upp en filmduk och gjorde bilden väldigt liten. Mm. Alltså för skärpan skulle de ta på väldigt bra. Spräckna så väldigt nära. Och sen försökte jag då ställa min stillbildskamera eller film intill så tätt. Så att det var inget så lite parallaxfel som möjligt då. Och så filma av det bara. Och Super 8-filmer var ju som det var. Men man skickade till släkten och var jätteglad för det. Det är ju moster Agda, vet du. Det var bara roligt att se gamla människor som var med på film. Och så där bodde vi förut. Och där. Så att jag tror att man kanske överdriver egentligen bildens kvalitet lite grann. Och jag kom in på en annan sak man får ta det också. Det är så att idag när vi tar digitala bilder så vet man att de har en ganska begränsad livslängd. Till exempel en utprintad kopia kanske räcker 10-15 år. Jag vet inte, men kanske någonting sånt. Men ännu värre är det då med alla digitala bilder vi tar. Vi lagrar dem i datorn. Men exakt. Vad händer då med dem om 50 år? Exakt. Finns de kvar? Nej, det gör de inte.
Nej, förmodligen inte.
Tänker så att du ska lägga dem på en CD-skiva. Ja, det finns inte, de finns ju inte kvar idag.
Man måste hela tiden konvertera. Förmodligen måste man konvertera ständigt om till nya filformat på nya medier.
Och då tar jag en DVD. Ja, det är inte heller bra. Nej. Blu-ray då? Det var inte något poppis. Utan... Och idag vet man inte, då kanske man har hårddiskar, men vem kan läsa en hårddisk om 15-20 år?
Jag jobbar ju på Sveriges Television. Ja. Där har vi ett enormt bandarkiv med alla gamla tv-program.
Mm, mm.
Och det är ett ständigt pågående projekt. Först att digitalisera allt det där.
Ja, just det.
Och sen de här maskinerna som ska finnas för att läsa av de olika formaten på riktig film, på liksom video och olika sådana här.
Ja.
Men nu har man gjort den första... liksom lagt det i ett råformat digitalt. Och nu tror man ju då att, för det var man ju tvungen att göra i realtid, att säga det har gjorts, de har hållit på hur länge som helst. Men sen tror man ju att om det nu är, säga nu pratar vi bilder, så heter det JPG till exempel eller någonting så, då går det ju att mass konvertera på ett annat sätt om man har dem digitalt, tror man ju.
Ja, alltså du har helt rätt. Man måste hela tiden förnya sitt arkiv. Exakt. Till nya tekniker hela tiden. Och det
är ett jättejobb.
Det slog mig en tanke också, för att jag skulle ha tagit, vi letade en byrålåda här och hittade då gamla svartvita bilder som pappa och mamma tog det på nästan 100 år sedan. Mm. Alltså på 20-talet, 1920-talet. De ser likadana ut idag.
Det är fantastiskt.
Ja. Och tänkte jag så här, varför håller vi på, om man är väldigt noga med sina bilder och ska ta bilder man vill rädda om, ta det hellre i svartvitt, framkalla filmen och gör den behandlad som man gjorde förr.
Ja, du har rätt.
Och då förvara det mörkt och svalt. Ja. Så kanske håller det 100, 150, 200 år.
Nu hinner vi inte med, för nu håller programtiden att ta slut. Men du är också med i Tyresö...
Fotoklubb.
Nej, bygg... Vet du det?
Ja, Tyresö hembygdsförening.
Tyresö hembygdsförening, ja. Och där håller man väl också på att försöka hitta ett sätt att bevara riktigt gamla saker. I vilket årtionde håller ni på med hela Tyresös historia där? Eller är det bara hur det var från början innan Bollmora byggdes?
Det är nog hela. För att, till exempel Göran Magnusson då, som är nästan i det här. Och hans bror Erik då också, som bor på Ödbygård. De har ju då försökt arkivera... Och gå tillbaka och så långt de minns skriva upp på de gamla bilderna som finns. Vem är med på bilden och vilket år och vilken skola var det där, vilken klass var det där innan och alltihopa. Och det är ett jättejobb. Ja. Men en gång när de är borta då finns ju inte den kunskapen kvar. För de är ju födda och uppväxta i Tyresö.
Exakt.
Jag var ju med Göran Magnusson här i höstas. Alltså, vi gick runt hela Alby-området och han skulle dokumentera för en föredrag. Han pekade på saker som har ingen aning. Den där stenar, så det var ett hus som hette CSO och så vidare.
Ja, det är fantastiskt. Och det här minnet, det här är ju ett kollektivt minne som därför tycker jag är bra om de som lyssnar på det här radioprogrammet. Att man både kan gå med i olika föreningar och att ni kan anmäla er hit till radion så kan vi berätta historien.
Mm.
För så fort vi har liksom berättat en historia skriftligt eller bildmässigt eller radiomässigt så finns det i alla fall kvar till omvärlden.
Mm.
Vet du, jag har en idé eller som jag har kollat med dig om det är okej att vi här på radion ska prata om olika fotografier och lägga upp dem.
Gärna det.
Så att vet du, jag får tacka dig för att jag fick komma hit, Lars Tamblad, och vi är i Fårdala. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.